I like beer. I want beer. Vad gött, då har vi Hantverksbilar podcast online igen. Och vi har med oss Daniel från Halmstad Brygghus.
Tjenare, hej.
Tjenare, ja. Fan vad kul.
Ja, tack detsamma. Jättestort tack för att jag blev inbjuden till detta, denna lilla tätt-a-tätt.
Ja, precis. Ja. Vi får ju fortsätta sprida hantverksölets lovsång i Sverige. Liksom.
Ja, vad kul. Kul.
Ja, riktigt roligt. Jag har ju inte sett Halmstads produkter på Göteborg så där vansinnigt ofta.
Nej, det är ju en sån massiv mur av lokalproducerad god dryck i Göteborg som är svår att forcera givetvis från sydliga breddgrader. Men vi kämpar på här nere på västkusten i Hallands huvudstad, i Hallands Mecka. Har ju funnits några år här nere här så att...
Ja, när drog ni igång egentligen?
2013 bolagiserades vi och 2015 kommersialiseras, vad heter man, börjar vi sälja produkter. Ja. Så att vi har funnits nu några år här.
Ja men verkligen. Jag kan tänka mig att ni har varit med, inte i lindan, men ändå i den stora uppgången av hantverksölen. När det boomade på något sätt ändå intresset för det.
Ja, vi har ju lite, vi pratar lite pre- och post-covid här. Alltså det var ju raksträcka fram till 2019 och sen kom ju covid och ställde till det lite grann. Vi har ju våran USP eller våran på något sätt, en av våra inriktningar är ju att vi har jobbat väldigt mycket med ölprovningar. Jag tror ju det att för att nå fram till om man får kalla honom eller henne det, den vanliga öldrickaren, så tror jag det gäller lite det du jobbar med, alltså upplysa folk om att så här kan öl smaka och så här kan öl också smaka, och det finns olika mer än så, för som sagt man kommer ju alltid tillbaka till det faktum att ljuslager är ju på något sätt någon form av branschstandard på gott och ont, och då tror jag det är allas vårat uppdrag och men upplysas konsumenten lite grann om fast det finns andra ölsorter. Ja, men jag brukar göra en fuling faktiskt med just det på mina provningar. Jag har hållit provningar här en massa år. Tycker det är skitroligt att babbla bärs. För att det finns så pass... De där förutfattade meningarna, de där så kallade valda sanningarna kommer upp så otroligt ofta på provningar. Och det finns så mycket... Alltså, valda sanningar där ute som är så gött att prata om. Och ibland när jag är på lite finurligt humör så brukar jag ha med, inte alls ofta, men någon gång då händer att jag har en ljuslager, en som man kan kalla en riktig traditionell ljuslager, och då börjar jag börja provningarna med den här ljusa lagen. Så kör jag mina fem olika ölprov. Och sen brukar jag ha att man får pratas vid lite sins om vid borden, att nu ska ni bestämma, brukar jag säga, den bästa ölen på provningen. Den allra bästa. Och så kommer jag alltid upp den här snacket, vad menar du med bästa ölen? Nej, men det får ni själva bestämma, den bästa ölen. Och aldrig någonsin på någon provning har något bord valt den ljusa lagen som den bästa ölen. Och då är min på något sätt med någon form av läropeng eller slutsats som jag brukar slänga med gruppen åt. Men det är väl konstigt då att när ni sitter där och får testa fem olika öl där ljusa lagen är med och ingen av er väljer den som den, inom citationstecken då, bästa ölen. Men ändå är det den som säljer outstanding störst volym i Sverige.
Ja.
Den är liksom, jag blir fascinerad varje gång av det.
Är det också den som säljer mest av dina öl?
Den gick baske mig om. Jag gillar ju lager. Jag gillar ju all sorts, nästan all sorts öl. Men jag skulle inte definiera mig som en lagerkille. Det har man gjort någon gång. Jag gillar lager. Jag gillar IPA. Jag vill inte ha någon sån på mig att jag lagerdricker. Men jag dricker lager bland annat. Och hade en modern lager som jag har haft i receptbanken några år. Jag håller på med den fram och tillbaka. Men den blev omsprungen av min internationella lager nu i fjol för första året. Så då har jag lager på första, lager på andra plats och jag har lager på fjärde, femte plats också. Så att
Det är en utmaning, verkligen.
Nej, men.
Ja. Men du, ni ligger också lite placerat alldeles vid en av de här åarna eller som den som har rabbat i skolan.
Ja, du kan väl dina gamla åar.
Ja, det är klart.
Nissan är inne precis utanför bryggeriet, så vi har ju vi finns ju på ett stort område som heter Slottsmöllan, och det är ju slottet då som finns i Halmstad. Det är ju från den danska tiden, så det var ju den danska kungen som hade då en kvarn uppströms Nissan. Så det ligger uppströms Halmstad då, någon kilometer, 2 kilometer uppströms Nissan. Och där har fastighetsägarinnan lagt ner en stor turbin som genererar ström till hela det här området. Så vi kör ju ström från Nissan. Vi brygger inte öl på vatten från Nissan, märk väl. Men vi har all elektricitet genereras från Nissan. Så det är ju rätt fräckt att vi är ju ett äkta grönt bryggeri, så tillvida att strömmen genereras via vattenkraft då.
Ja, det är bra drag i de där åarna ibland också det.
Ja,
det var ett aktivt val att lägga det där för att kunna använda.
Absolut. Det var det, och även inte utnyttja men samarbeta med hyresgästerna som finns på området också. Vi samarbetar, ja, men vi har en revisionsbyrå som är där, och vi har våran IT-support ligger där också, och som sagt man kan dra nytta av varandra på området då, vilket jag tycker är väldigt förnämligt. Jobba mycket med de lokala samarbetena. Och sen kan man alltid definiera hur stort är det lokala. Men jag försöker liksom dra nytta av närheten till andra företag där uppe.
Ja, det är svinbra om man kan hitta lite samarbeten. Men finns det en restaurang där som ni använder i närheten också? Tyckte jag såg någonting om det, eller?
Nej. Vi har ju en, då har vi ju, i och med att det är så pass många företag så finns det en lunchrestaurang. Jag tar ju, bryggeriet är ju relativt, allting är ju alltid en definitionssak, men relativt litet. Så jag kan inte ta större grupper än 24 pers. Men däremot så har vi då en restaurang som mer eller mindre ligger vägg i vägg, som vi tar större grupper på. Så att när vi jobbar med ölprovningar, så en del grupper kör vi ju givetvis då på bryggeriet med rundvandring och diverse då. Men är det då större grupper så lägger vi det på restaurangen också, som också är en kund då.
Det är ju perfekt. Det är ju riktigt smidigt att kunna köra. Så man liksom kan anpassa sig efter kundens efterfrågan.
Ja.
Skitbra. Men du är inte själv på detta bygget, utan du är...
Nej, vi är några stycken.
Ja.
Vi är ju, när vi drog igång det så körde vi är relativt många ägare. Alltså lite sådana ambassadörs på allt ifrån liksom ambassadörsnivå till stora aktieägare. Så vi är ju rätt många ägare här. Ja, i Halmstad med omnöjd, och sen så jobbar vi precis, har anställt en ny kille här, så att jag får räkna efter på händerna, men 4 personer är vi som jobbar i bryggeriet just nu här.
Ja, men då det är nog förhållandevis stort för vad i svenska mått mätt, kan jag tänka mig.
Om man, ja, men det tror jag, jag tror det finns ju några som är betydligt större, och så har du en handfull där uppe, och så har du några som är något större, så har du en handfull där. Det kommer lite i sjok för att det blir så pass mycket. Jag menar, ska man upp på en viss nivå, då behöver du anställa allt ifrån logistikansvariga till du behöver sjunka upp i nivåer. Så att vi hade gärna velat ligga lite större volym. Det sticker inte under stolen med. Regionen är lite svårarbetat för att vi har ju 2 stora bryggerier i närområdet. Du har ju både Carlsberg givetvis i Falkenberg, och du har Krönlands i Halmstad som är, jag menar, de bevakar ju sina revir, eller vad man ska säga, och Carlsberg är ju duktiga på att ge Halmstadkrogarna rabatt för att till viss del kanske jävla lite med Krönlands, och Krönlands försöker ju fightas tillbaka, så ska vi komma som en liten gynnare där och försöka slå oss in också då, och Halland är stort, det är ju relativt bryggeritätt, det är ju många mikrobryggerier som poppar upp här nere också.
Men det ligger på ett bit över 100 000 i årsproduktion nu, eller vad ligger ni på?
Amen. Runt 100 000 nu. Vi har ju tappat givetvis under corona och efter corona med. Men försöker så sakta ligga och återhämta det då.
Vad har ni kapacitet för?
100 som tankarna står nu, 180 000, så vi har ju
Ja, okej.
lite utrymme. Men det som är oket, eller vad man ska säga, ok är det inte, men det som är situationen om du är ett hantverksbryggeri i en sån stor sommarstad som Halmstad, är ju att vi har ju ett inte vanvettigt, men stor skillnad, fluktuation under året, om man säger så. Det är inte så att vi
Ja.
behöver springa benen av oss med våra ölleveranser i januari, men däremot i juli, du vet, 28-29, Leffes Lounge kör lite disco, och du har After Beachen på Tylösand, och du har någon av de där få svenska härliga sommardagarna, då går det lite bärs liksom. Så att,
Jag kan tänka mig att det gäller att vara rustad.
ja, så utmaningen blir ju egentligen, som jag tror för många bryggerier, försöka förlänga säsongen lite grann. Att man inte bara har all produktion på sommaren, för det hinner man inte riktigt med på bryggeriet då. Så att så här års, ungefär mars-april, då börjar vi bygga lager för sommaren.
Men är de här ständiga säsongsölen som kommer nu, är det ett sätt för bryggerierna liksom att vilja vara med på det här, förlänga säsongen och så liksom? Det kommer höst, typ halloweenöl kanske det kör liksom, och så kör de ju jul
Ja.
såklart, och så påskölen och midsommaröl, är inte lika många som kör det, men då säljer man ändå.
Nej, där har ju Systembolaget varit lite tuffa mot bland annat Ängöl med etiketter och
Ja,
diverse liksom.
just det.
De hävdar ju ett tag där att man inte fick förknippa öl, hur var det, öl med högtider.
Ja.
Och den är ju svår att argumentera liksom för, kan jag tycka, när vi har haft julöl som är hennes massa år, som är relativt förknippat med julen. Och,
Ja,
men,
precis.
men, nej, men visst är det så. Det tror jag liksom med nyproduktlanseringar eller öllanseringar i stort, så tror jag det är ett sätt för bryggeriet dels att spänna musklerna och visa lite vad man kan, och även också hålla sig relevanta. Jag tror ju, och det gör ju inte oss unika på något sätt, men vi har ju någon form av core, eller ja, allt flagship och allt vad de kan kallas då, liksom core range och allt vad det heter. Och sen försöker vi rulla dels då säsongslanseringar, men även regelrätta nylanseringar eller tillfälliga lanseringar. Försöker ligga på någonstans runt, ja, men 10-12 lanseringar per år, säsongsöl inkluderat då, någonting sånt. Och så har man de här ja, lokomotiven, eller vad man ska kalla dem,
Ja.
som försöker dra volymen framåt också då.
De som tuggar på liksom, så att säga.
Ja.
Ja. Men nu när vi ändå pratar om lite mer era produkter så här. Jag läste på hemsidan så hade ni, som du säger, standard eller core range och lite säsong
Yes.
och limited. Och sen även låg alkohol och läsk också ju.
Jajamän, jajamän. Och läsken är ju, nu vet jag inte hur lång tidsspann jag fick på mig, men jag har ju en relativt, skulle jag vilja påstå, annorlunda bakgrund än de flesta mikrobryggarna, så tillvida att jag har ju börjat på läskberedning på ett stort bryggeri, och inte börjat som hembryggare. Och jag har funderat på det liksom, hur det blev som det blev då. Och jag tror jag föddes på 70-talet, och min morsa var hemkunskapslärarinna. Så när jag växte upp, vet du, hemma, då fick jag, var ju, läsk var ju bara glömma. Läsk fick man ju inte ens, knappt fick jag läsk på lördagar. Så det var ju sån en ouppnåeligt nirvana för mig då. Sen tror jag att jag skulle prya, eller praoa, vad det nu hette, när jag gick i fyran. Och då slog det mig att hennes, morsans väninnas gubbe, jobba på läskberedningen på dåvarande Falken bryggeri i Falkenberg. Så jag fixade ju in mig det som pryoassistent, eller vad man säger, i fyran. Och gubbarna då, de har pratat många år efter detta om den här lille pojken som drack läsk och sprang på toaletten, och drack läsk och sprang på toaletten den här dagen. Där någonstans väcktes mitt intresse, för att det som fick in mig på min livsbana var nog snarare kärleken till branschen än till själva ölen. Så jag började på läskberedningen några år senare, givetvis, som anställer inte folk som är 13 år, utan det var ju några år senare. Och fick blodad tand där och var på läskberedningen på Falken herrans massa år. Flyttade över så sakteliga till ölsidan. Och avancerade där. Åkte ner bodde i Köpenhamn 2 år och pluggade till bryggmästare. Så jag har varit nere i Köpenhamn och vänt där nere. Och under tiden, och så bytte ju då det bryggeriet namn till Carlsberg. kände att den övergången där kanske inte, det passade mig inte 100 då, så att jag tog min pick och pack och startade eget bryggeri istället. Så det är min resa. Jag började på läskberedningen liksom, så att och jag gillar ju dryck. Jag gillar ju inte bara öl som dryck, utan då givetvis läsk som dryck. Men jag gillar ju upplevelsen. Alltså unna sig, lite som han sjöng om i Melodifestivalen. Unna, unna, nej han sjöng, banne mig sjöng han väl i år. Men jag gillar det. Alltså, varför äta dålig mat när det finns god mat? Varför dricka dålig öl eller liksom mindre god? Fan, kallar inte dålig mindre god öl. Varför dricka mindre god öl när du kan dricka god öl?
Ja,
det handlar min liksom mitt val om. Alltså det här, jag jobbade på Falkenbergsbryggeriet med produktutveckling, och klart det är ju ytterst begränsat på stort bryggeri och jobba. Det finns mycket uppsatta hinder där, så att jag kände att jag har kommit så långt som jag kan göra på det bryggeriet. Jag måste liksom, vilja fortsätta min resa, så måste jag liksom göra någonting åt det. Och det är väl det som liksom drev mig till, men då skalar jag ner liksom. Mm.
Men om du säger, vi snackar läsken, hur mycket läsk säljer man?
Alltså, någonstans runt, vad blir det då? Jag får räkna procent. Det är 10% ungefär av våran årsvolym med läsk.
Ja, det är så pass. Ja.
Mm, det är det.
Det är ju inte kattpiss liksom.
Nej, men det funkar liksom. Och det börjar väl så liksom. Jag är ju lite mer än lovligt förtjust i just must, så att det började väl så på lilla bryggeriet. Fastän jag saknade möjligheten att liksom köpa hem lite must då. Så jag tänkte, det måste ju gå på liksom mindre nivå att göra must också, så började jag laborera lite grann, men var ju lite osäker där i början, för att det behövs viss processutrustning för att göra läsk, och den hade vi inte på bryggeriet. Men jag tänkte, så laborera fram där. Och jag tror det ligger i linje med min utbildning från högskolan också. Jag är utvecklingsingenjör i grund och botten innan jag pluggade bryggmästare. Och fan, jag gillar det, innovera. Alltså när det händer någonting, man testar. Jag tror det är det som går igenom på mat och dryck också. Fan, jag gillar att testa. Laborera, den galna professorn höll på att säga. Nej, men alltså, nej, men ja, testa lite grann, testa nytt.
Men vad har du gjort när tester och försök på öl som blev absolut inte som du hade tänkt dig?
Det jag har kört i diket, om jag ska vara helt ärlig, det är ju gästen kan ju spela en stort spratt om man testar ny gäst. Och då en gång har det varit ett brygd som inte jäst ut som det skulle. Alltså det blir inte tillräckligt starkt helt enkelt, för jag använde laborera med en ny gäst. Och då kan ju gäst ibland, och då har som vi gör det på vårat bryggeri, då har ju vi en liten pilotanläggning som vi brygger på och laborerar fram nya recept. Och sen så skalar man upp till en något större bryggverket. Jag har ju ett bryggverk på 11 hektoliter, så de stora bryggerierna pratar om hektoliter, men vanligt folk brukar prata vanliga liter, så det är 1100 liter då. Och det blir lite för dyrt om man ska testa det här helt och hållet då. Så att de gångerna som det har liksom inte riktigt funkat, det är gästrelaterat. Och sen så har jag varit med om något fenomen någon gång när jag gjorde suröl, nu är det något år sedan. Och jag var på ett bryggeri i Danmark, och det handlade om en amerikansk bryggmästare där som syrade sin. Man kan ju syra, när man gör suröl kan man ju syra mäsken på ett flertal olika sätt. Och han slängde yoghurt, och fan, det tycker jag var lite lattjo att man inte köper. Det är ju äkta om något då.
Ja.
Och där var jag med om något fenomen då, att då körde jag någon yoghurt då. Jag vill inte nämna vad den är. Någon yoghurt till piloten, och så körde jag samma på det stora bryggeriet här, eller på det stora bryggverket, och då blev det helt olika resultat. För då de här mjölksyrebakterierna, de lyckades så börja i ena fallet där började de käka upp sockret, så bildades rejält mycket alkohol istället. det blev lite så att det funkade alltid till 100%, men
oftast.
Ja, men lite så. Antingen hur brukar man säga, antingen är ett bra beslut eller så lär man sig någonting.
Ja, precis.
Det är
Det
lite
kommer
så.
något gott ur det innan
Ja,
jul
men
så
lite så.
här.
Där och då när
Verkligen.
man är mitt i skiten eller man står mitt i smeten, då är det svårt att tänka så. Men jag försöker tänka, ja men då, har vi lärt oss någonting idag
Ja.
här? Om lite.
Men du, jag kikar lite. Om kikar man på Systembolaget så har ni väldigt mycket klassiska stilar som man hittar där.
Yes, yep.
Men kikar man på er hemsida så har ni ju mycket galna varierande produkter också.
Ja, men det är de här tillfälliga som lever en sommar eller lever och då försöker vi köra den via Systembolaget. Jag har inte hittat någon krögare som är så där jättevillig att testa något helt hejkon bacon, utan vi jobbar ju tillsammans med en relativt stor mängd krögare att vi gör specialöl, men då är det oftast någon traditionell stil. Ja, men då vill de ha någon twist på någon stil, antingen är det pale ale eller ja, den här ljusa lagen eller någon IPA. Men om man laborerar mer då, ja, men då blir det Systembolaget som gäller, och då, som sagt, då har vi ju i runda slängar, om man avrundar, 1000 liter öl eller 2000 liter. Jag har jästankar som rymmer två brygder, så i så fall är det 2000 liter bärs då, och så får man ut något liknande då i tappningen. Och då kan man laborera, och oftast så försöker jag ju tänka som så att det är lättast att sälja de där bärserna på sommaren, så vi försöker ju vara när vi har något släpp, alltså någonstans i närheten av sommaren där, så att när turister och när det är lite högsäsong på stan, att det är säljbart också. Det gäller ju att hitta den här balansen på drickbart och säljbart och innovativitet där på något sätt.
Ja, det spelar ingen roll om det är, man är superinnovativ och ingen jävel vill köpa det ändå. Så att,
Nej, men det blir lite
nej.
så. Samtidigt så kan man ju, men då får man ju gå ner i batchstorlek då om man ska göra något riktigt hejkon bacon.
Ja, jag kan tänka
Ja, men
mig.
lite så.
Men du, är det systembolag eller krog som är fokus, som är primära försäljningskanalen? Vilken av dem?
Hade du frågat mig för 2 år sedan så hade jag sagt Systembolaget. Frågar du mig nu, vilket du gör, så är det faktiskt krogen. Men
Ja, det är klart.
vi ligger just nu bara inom situationstecken med flaska. Och jag såg någon presentation som Systembolaget gjorde på någon roadshow de var ute på. Att burkförsäljningen på specialöl går ju brant uppåt och öl. Sa han rätt? Och ölförsäljningen på flaska på specialer går ju brant neråt. Så det blir ju intressant, för just nu när vi sitter och pratar här, och så håller jag på att installera en burklinje på bryggeriet, och där blir det ju intressant att se. För vi märker av ett tapp på Systembolaget. Vi ligger relativt platt med vår försäljning på restaurang. Men vi har ju fått helt enkelt att restaurangen ligger på något sätt och taktar, men försäljningen på Systembolaget går ner. Och där blir det ju intressant om det är en hur mycket då som är relaterat till branschnedgången eller så där, försäljningsnedgången. För vi har ju en allmän försäljningsnedgång på Systembolaget, specialöl. Den är ju rätt tydlig. Och där kommer det bli intressant att se, okej, hur mycket av våran försäljningsminskning på Systembolaget är relaterat till den allmänna nedgången, och hur mycket är relaterat till att vi bara har, om jag får säga inom citationstecken, bara försäljning på flaska nu när vi snurrar över till burk.
Ja, precis. Men jag
Jag
tänker
skulle
att
nog
den
tro
här.
att vi får, i och med att vi ligger platt på restaurang, för jag tror inte restaurang är lika känslig för ska man säga, burk kontra flaska. För att de restaurangerna som vi har, de flesta är ju inne på att nej, men vi vill ha flaska. Sen finns det en del som säger att ja, men det är många leverantörer som kommer på burk nu, så vi har inga konstigheter med det. Men min erfarenhet är att majoriteten av restauranger vill ha öl på flaska än så länge.
Ja, men det är det som man hör. Nej, men vi var inne på just det här med restaurang och burk kontra flaska. Men jag tänker restauranger behöver vi också tänka på miljömedvetenhet och sånt mer och
Ja.
mer. Och då kanske det också kommer mer acceptera burken helt enkelt.
Ja, det tror jag. Men vi har ju, när man säger restaurang, det beror på lite vilket bryggeri man prata med, för de stora bryggerierna är ju givetvis pubbarna en stor säljkanal, men jag skulle ju säga att pubbarna för oss är mer eller mindre obefintliga, för att det är ju där den här diskussionen kommer in med krogavtalen. Alltså de stora pubbarna här i stan och i närområdet har ju samtliga volymavtal. Så där vi säljer på om restaurangen, det är ju egentligen matrestaurangerna, de som, ja, men de som fokuserar på mat och den här som vi pratade om innan, den här upplevelsen, ja, men de vill gärna ha ett lokalt öl. Och sen märker jag också att hotell är intresserade av lokalproducerade varor. Och jag tror det har att göra med de här traditionella ambulerande säljarna som tar in på hotellet en kväll och vill ha en lokal öl.
Ja, faktiskt.
Där jag tror att hotellet märker av ett intresse från kunden. För jag tycker hela diskussionen med krogavtalen tycker jag blir väldigt komplex, för att dels så jag kan köpa hela diskussionen med krogavtalen, men ska man spänna bågen lite grann i hela den diskussionen, så är det ju så att, ja, men hade kunden brytt sig mer och gått till restauranger som kanske har god öl, då hade krögarna sett att, ja, men det finns ju ett intresse hos kunden att köpa mikrobryggd öl. Så jag tror, och där kommer mitt arbete eller min tanke in med ölprovningar. Jag behöver attackera krogavtalen från det hållet. Så när jag kör provningar på bryggeriet då, och då får jag nästan alltid frågan, vart ska vi gå ikväll då för att fortsätta dricka din öl? Ibland då brukar jag säga, men gå till det stället om har min öl. Eller så säger jag, men gå till det stället som inte har min öl. Och så säger du att du vill ha in min öl.
Ja,
för då påverkar man ju det hållet liksom.
Ja,
så att, lite så.
Ja, men man får ju använda alla kanaler liksom. För det är ändå slutkonsumenten som efterfrågar produkterna. Hoppas
ja, mig. Men så är det ju. Så är det.
Ja.
Så är det.
Men nu, ni har ju också några andra grejer som gör det lite unika. Det här vi pratade lite om innan, om att ni använder lokalproducerad malt. Det är inte alla som gör.
Nej, det är ju, nu poppar det ju upp några mälterier runt om i Sverige här, men vi har ju ett stort mälteri här i Halmstad. Det borde ju, nu ligger det på andra sidan Nissan, så jag behöver ju gå över ån för att få malt, men det är inte mycket längre i alla fall. Det ligger nere i hamnen här förvisso i Halmstad, men det är ju en lyx att ha lokalproducerat malt, för att det har varit någon gång man har gått torr på malt i bryggeriet, och då är det bara att ringa ner till Vikingmalt, så kan man åka ner med bilen och hämta, så har man malt inom 20 minuter.
Ja, det är så en riktig vardagslyx ju.
Ja, försök tänka lokalt där också, för jag menar om vi som producenter på brygghuset eller vad man nu än tycker att konsumenter ska köpa våra produkter, så gäller det att vi på något sätt lever som man lär. Så försöker köpa lokalt i den mån det går. Hoppas på, nu spökar ju den svenska sommaren rätt ofta ett spratt vad gällande humleodling. Men jag hoppas och tror på att det kommer komma upp fler humleodlingar också, så att vi ser fler lanseringar med nu såg jag det var ett stort bryggeri uppe på Stockholmstrakten som hade den här svenskproducerad öl som sin pryl man nu lanserat. Nisoska hade lanserat en svensk öl som var med svenska produkter. Det kan nog tänkas bli ännu mer. Jag hoppas efter lågkonjunkturen. För att ja, det jag lever efter, alltså, det är ju vad jag läst om, så spänner det hela livsmedelssektorn, att vi är lågkonjunktur, men det första som ryker det är det ekologiska. Det är lite för dyrt, och väljer man bort det som konsument. Och sen så nummer två är ju lokalproducerat. Det ryker som nummer två då. Men jag menar, även om vi är inne i någon form av lågkonjunktur nu, så kommer det ju en vändning någon gång. Och då hoppas jag på att kanske vi sätter fokus på. Jag kan ju tycka att vi kan lära oss någonting av både corona och lågkonjunkturen. Att vi kanske skulle värna mer om den svenska livsmedelsproduktionen. För även om det är alkohol vi producerar på bryggerier, så är det ju en del av svensk livsmedelsproduktion. Och det kan vara nog så viktigt i kristider att se om sitt eget hus.
Ja, men verkligen. Verkligen. Men ni ser ju också om ett hus vad gäller kvaliteten. Ni snackar laboratorium också. Det är ju inte
men
många som labbar.
Det. Ja, det är häftigt.
Ja, visst är det häftigt.
Både alkoholprover och kolsyreprover och mikrobiologiska prover. Så direkt till höger om kaffebryggan i köket så är vårt lilla både kemlabbet då, där vi kollar kemiska parametrar, men även då biologiska. Vi kollar efter små mikroorganismer som inte ska vara i brygghuset, och även då testar alkoholen. De där små maskinerna är ju svindyra, men de är snart helt och hållet avbetalda, så att nu står de och är både fröjd för ögat, och så är de roliga och, ja, men det är test, kul och nej, men kul att ha koll på vad man gör. Jag gillar ju processstyrning som den ingenjör jag är. Jag tror att jag har det gemensamt med alla ingenjörer, att ja, men det är kul att följa en plan, kolla liksom utfallet på planen, göra justeringar. Okej, nu hamnar jag lite ur fokus där. Ja, men då skruvar vi på de här parametrarna för att få det rätt. Och det är väl egentligen inget annat än ständiga förbättringar, ständigt jaga på något sätt en bättre produkt, jaga ett bättre recept, jaga en bättre kvalitet. Så att, nej, men jag jobbar mycket med de sen är ju, som sagt, sen är ju jästningen, det står väl högst upp på någon form av önskelista, kontroll över jästen. Det finns ju många instrument man kan, som finns på önskelistan där för att kolla kvaliteten på jäst och diverse, men då är det djupare ner på mikrobiologiska skalan där, men i nuläget kollar vi kemiska parametrar och biologiska och även sensoriska. Jag ser till att varje tappning stoppa undan några öl också. En gång i månaden så kör jag sensorisk analys på ölen för att kolla liksom hur åldras den, hur blir smakprofilen efter några månader.
Ja, men det är jäkligt spännande. Men hur vanligt är det att folk, bryggerier, har sån här utrustning? Eller är det så att ni får liksom andra bryggerier som hör av er och säger att men fastigen, kan inte prova våra grejer också, bara så kolla kvaliteten?
Ja, någon gång då händer det. Ja. Någon gång då händer det, och då ställer vi givetvis upp. Liksom. Jag tror så här att jag brukar jämföra våran bransch med det japanska bilhundret, som man ibland kallar det. Från början, vet jag inte om jag kliver någon japan på tårna, är inte meningen, men från början ansågs japanska bilar vara av sämre kvalitet, men konkurrensen gjorde att de höjde kvaliteten, och till slut så sprang man ju om den övriga bilindustrin. Jag hoppas och tror att så är det i våran bransch också. En bra konkurrent, om man får kalla det så, en bra kollega är ju en bättre kollega, tycker jag, än en sämre kollega. För jag menar, är det så att vi inte har koll på våra parametrar, vare sig det gäller alkohol, kolsyra eller humlebäska eller vad som, att det svajar alldeles för mycket där, då tror jag att alltså slutkunden eller konsumenten faktiskt överväger och nej, men då köper jag, visst det är tråkigt kanske, men jag köper bryggeri X produkt istället, för då vet man ju i alla fall att vad man får. Så därför tror jag att om vi tillsammans kan höja kvaliteten på Vi har en jättebra standard på mikrobryggd öl i Sverige, men man kan alltid bli bättre där. Det kan man alltid bli, så om vi kan tillsammans höja på diverse sätt kvaliteten på våra produkter, så tror jag vi kan också tillsammans öka intresset från konsumenten att fan, det där är riktigt schysst, det är riktigt bra liksom. Så att absolut.
Jo, men för det värsta är väl ändå om det är någon som till slut vågar gå över på hantverksöl och sen så får jag en produkt som du säger som inte är okej. Då kommer man ju inte våga prova hantverksöl någonsin igen liksom.
Nej, men det är ju lite pengar ändå så och lägga på det. Jag menar, jag resonerar ju så med fatöl. Jag är ingen sån anal öldrickare, utan jag är sådär konnissör vad gäller. Jag dricker bärs för att det är gött rätt ofta gånger. Men jag drar ju mig för att beställa fatöl på krogen av just den anledningen. För jag har fått tillräckligt många gånger dåligt rengjorda fatölsanläggningar. När man sitter man där med sin goda mat. Men liksom, det är ju inte billigt att gå på restaurang heller. Men man sitter där med sin mat och så har man en sur öl eller någonting i glaset. Då ska man då... Någon gång har jag faktiskt reklamerat och någon gång har jag bara struntat i det. Men då drar jag mig nästa gång. Jag beställer hellre flaskor på krogen, för då vet jag vilken kvalitet jag får.
Ja, Ja, det är synd att inte utrustningen sköts alltså. Det är väldigt
Mm.
synd. Det spelar ingen
Ja, det är
roll.
många parametrar som ska samspela där. Och den klassiken, jag köper ju väldigt sällan fatöl onsdag, torsdag, för då vet jag att då har den förmodligen stått sen lördagskväll någonstans och gottat till sig riktigt rejält i rören då, så att ja.
Ja, man får vara en taktisk öldrickare menar du när man går på krog.
Ja, lite så. Det är mycket att tänka på.
Ja, faktiskt, det verkar ju så. Jag har faktiskt inte tänkt på sistnämnda där, den aspekten.
Ja, man får kolla
Ja.
vilken veckodag det är, men det är ju som, du vet,
Ja.
man ska inte köpa fisk vissa veckodagar heller, för då
Nej, nej,
är det så här.
i och för sig. Men du, hur är det? Det är så tuffa tider, säger vi. Går ner försäljningen på Systembolaget. Så. Gasar man eller bromsar man? Eller vad gör man för att överleva? Hur många gör inte
Jag
det
tror
idag?
det är det är väl egentligen, ja, rätt svar är ju givetvis att gasa, men det gäller ju liksom det. Jag tror det handlar om att jobba smart. Jag tror det handlar om att jobba smart och jobba på rätt sätt, vet jag inte. Jag tror att många strategier eller många bryggerier jobbar ju stenhårt och jättebra med det de gör. Jag tror det är mångt och mycket också en tillfällighet också. Men många nystartade bryggerier sitter ju nu med otroligt hög belåningsgrad. Vi har ju varit igång några år, men valde ju ändå så ta investeringen med burklinje just nu då, för att vi känner att amen, vi måste ta den om vi ska finnas kvar.
Ja, det är så pass, ja.
Ja, det tror jag. Jag tror det. Framförallt i och med att vi är i någon form av, jag menar, sommarparadis, såklart. Då är det mycket, jag menar, folk går på Systembolaget och köper sina bärs till picknickkorgen, eller vad som cykelutflykt eller vad som. Och klart, då är det ju burk som gäller. Om du liksom, det tror jag nog alltså. Så att, ja, vi får
Då,
se.
ja, det ska bli mycket spännande. Men kommer ni att ha kvar vissa produkter på flaska fortsättningsvis?
Ja. Säger jag som det känns nu.
Ja.
Jag ska snurra över några och se om de flyger, som man brukar säga.
Ja.
Rulla över någon produkt här, någon lansering på Systembolaget här inom kort. Och där har jag tänkt att ha kvar, rulla över en produkt helt och hållet på burk, ha kvar, och det behöver jag inte sticka under stolen, men smyga runt, ha kvar storsäljaren både på flaska och burk. För där menar jag, då blir det ju intressant. Då kan man ju verkligen jämföra hur försäljningen går på burk kontra flaska.
Ja, men verkligen, verkligen. Det är
Och
superintressant
efter
att se.
det, nej men där är jag nog ingen, jag har ingen sån, nej men jag vill sälja flaska eller jag vill sälja burk, utan det tycker jag, det får kunden helt avgöra. Vill kunden ha burk så ska kunden få burk, och vill kunden ha flaska så ska kunden ha flaska. Om det då är restaurangen som är konsument, eller liksom.
Men i vilket fall som helst, gasa bromsa. Ni släppte precis en påsköl, en säsongsöl. Den kanske
Yes.
säsongsölen med korta säsong kanske.
Ja, det är ju så. Det är ju så vi diskuterat det. Och det är ju en stor skillnad på det där. För jul är ju egentligen, som jag brukar säga, jul är ju nästan en hel månad, men påsk är ju en helg.
Ja,
Det är ju lite som man, du kan med lätthet checka julbord, fast du kan börja nästan i slutet på oktober göra det. Men påsk firar du egentligen skärtorsdagen och få dagar framåt.
ja, faktiskt.
Så att, men den har sålt på relativt bra. Jag har lyckats med konststycket att glömma den här inlämningen till Systembolaget 2 år. Så då hamnar man ju då i beställningssortimentet istället. Och det är ju en jätteskillnad om man finns på hyllan, eller om kunden ska behöva, inom citationstecken, beställa produkten. Det är
Ja,
ju som dag och natt.
det är
Det är
så. Ja.
ungefär, vi pratar 15% försäljning istället om man ligger på beställningssortimentet. För det är klart att det är ju en barriär att beställa ölen, gå till Systembolaget några dagar senare och hämta ut den. Eller om den redan bara står på hyllan.
Ja, för framförallt när det är så kort säsong då som det är här så kanske
Ja.
man riskerar att missa på grund av det. Ja, precis.
Ja.
Ja,
Men jag
men det.
lyckades ju med det. I år har jag lyckats i alla fall och finna på TSLS-hyllan. Den brukar få bra mottagande och har fått det i år också. Så att jag ser fram emot försäljningen. Det är ju alltid så där vanskligt att spå i kristallkulan hur mycket öl man förväntas sälja
Ja.
när man har 3 veckor på sig att sälja det.
Ja, jag kan tänka mig det. Men nu, jag tänkte också på att Det är ju slottets påskel kallar den.
Jajamän.
En
Visst.
amber ale var det väl? Eller var det brown
Jajamän.
ale? Ja,
Nej, en
amber.
amber. Amber.
Ja, det är riktigt. Den brukar ju vara, amber brukar ju vara riktigt maltig, smakrik rackare. Alltså. Jag ser fram
Jajamän,
emot den.
jajamän.
Ja, den ser man fram emot att prova, minsann.
Ja, vi har ju som sagt det här för detta danska slottet, Christian den fjärde, som byggde här i stan då. Och där var ju, nu drar jag in på någon historielektion, men det var ju svensk, ska man säga, Gustav den andra Adolf var ju här 1619 och lämnade över sista delen på svenska lösen efter kriget där. Vi köpte ju lite landskap där av danskarna. Och de här sista delarna av den här lösensumman, den betalades här på slottet. Och så firade kungarna rejält då i veckorna tre, eller på så säga. Men en bra bit i alla fall. Så att slottet här i stan ligger ju centralt också. Det är vissa att definiera icke som ett slott, för att ett slott ska tydligen vara en fristående byggnad innanför någon form av mur. Men här i Halmstad ligger slottet inbyggd i muren då. Men om man bortser från de detaljerna så har den ju en mustig historia, den här staden som vi lever och verkar i. Den har ju varit dansk mer eller mindre 350 år och svensk 350 år. Så att både våran slott, våran julöl heter ju då slottets julöl. Det är en hommage till den svenska och danska tiden. Så jag har spanat in lite, tagit lite element från dansk julöl och applicerat på lite av element från den svenska julölen. Och sen är våran påsköl en något mildare variant. Du har drag av julölen, du har maltgivan som påminner om julölen och du har humlegivan som påminner om julölen. Men i grund och botten är den, ja, men det är lite av ett lilla syskon till julölen då. Jag vill ha en återkoppling till festplatsen slottet då, som ligger här i stan, och jag vill ha en återkoppling till julölen då, som är en lite mer kraftigare, burdusare, lite mer högljudd syskon då än påskölen. Jag tycker även om man äter mer eller mindre samma öl vid, eller man äter mer eller mindre samma mat vid jul och påsk, så tror jag ändå så att man vill ha en något liknande dryckesmässigt också. Men kanske en lite ljusare variant i och med att vi går mot de här ljusare tiderna då.
Ja, men ställde ni påskölen mot några kvarglömda flaskor julöl och provade mot varandra så när du bryckte?
Ja, ja, ja. Amen, amen. Ja. Och du har ju, det är ju, det är ju, det är ju, det är ju samma, inte samma humle, men ja, men samma humlesort i dem. Men en mildare variant och humlegivan, maltsorten är ju samma, men jag körde med dragning mot det ljusare maltgivan också. Mindre beska i påskölen också.
Ja, jättespännande. Men du, kan du ge någon teaser också på någon annan öl som kanske kommer här framåt i våren, sommar eller? Om inte officiellt.
Ja, men det tror jag. Jag har en jag är ju lite traditionalist med IPA, och en del kommer ju fnysa och spotta på detta här, men jag gillar ju lite, det finns ju så många skolor i denna underbara värld av IPA, men jag är ju lite, har jag insett, lite old school där. Jag gillar ju lite karamellmalt i mina IPA. Jag gillar ju lite alltså den första. Jag kommer ju ihåg den första IPA:n jag drack, och det var ju sedan en vardags torpedo. Den gillar ju jag väldigt mycket. Och den har lite karamelltoner i sig, och en del spottar ju på det där och tycker att det ska vara så ljust och fräscht och mycket vete istället och sådär. Så jag har ju hållit mig på den traditionella sidan, men med ålderns rätt håller jag på så sakteliga få upp ögonen för lite mer åt det där grumliga hållet. Så att det blir väl en sån lansering till sommaren om allt går som plan då. En liten nejpa. Men det vore ju konstigt om vi på västkusten inte gillar West Coast IPA givetvis liksom.
Ja,
men återigen, man kan dricka annan öl också, inte bara, man behöver inte bara dricka West Coast IPA, man kan dricka även New England då, så det blir väl en sån lansering här. Bara skrämma igenom den här drycken på våran burklinje med.
Ja, precis, det blir spännande att få en helt ny produkt på burk också då.
Ja, absolut.
Vad grymt. Välkommen att köra burkarna 33 eller 44 primärt?
33. 33 slik kör vi på lite. Och det har jag insett nu när vi har stått att det blir också en, ska man säga, en fysisk skillnad, för att om du har en standardburk 33 så är den något lägre, något bredare. Sliken är något högre och något smalare. Med följd till när man fyller öl på slik så skummar det lite mer än vad du har på standard. Så det är just nu det är just nu det är en av utmaningarna att få en av våra utmaningar är att få ölen att stanna kvar i burken.
Ja,
det gäller att hitta kylan på produkten, trycket på produkten. Det är många parametrar som påverkar det. Men som sagt, det är ju, vi är inne i en lärandeprocess med en brant lärandekurva just nu. Vi lär oss mycket liksom fort.
Det kommer att bli fantastiskt fullbildade snart här.
Det vill jag inte tro, men tillräckligt kanske för att kunna få lanseringen på plats.
Ja. Men du, på tal om lanseringar, vi kan snacka lite systembolag med. Hur mycket tycker du att systembolaget egentligen styr vad de svenska bryggerierna brygger? För det kommer ut förfrågningar, de här vill vara in och offerter på liksom. Mm. I min värld så behöver de ju vara jävligt, inte vaksamma, men tentaklerna ute egentligen. För de styr mycket vad ni jobbar med.
Ja, men så är det ju. Alltså vi pratar om, jag brukar komma tillbaka till det begreppet några gånger, vi pratar ju om product pull och product push. Det blir ju svårt i det systemet att lansera en produkt, alltså komma ut med en produkt som har hög innovationsgrad. För jag menar, systembolaget fattar jag ju också, de kollar ju på marknaden, vad marknaden vill ha. Men då är det ju marknaden som drar produkter genom systembolaget till bryggerier. Det är ju utmaningen för bryggerierna här blir ju på något sätt att trycka ut sin produkt. Så att jag tror ju att marknaden styr väl också till viss del, men de försöker ju hålla örat mot järnvägsrälsen och kolla vad är det som kluckar på marknaden, och kollar ju olika länder runt det. Sen är det ju intressant när de kör en sån, nu vet jag inte vem som har rätt, och det är väl bara framtiden utvisa. Systembolaget trummar ju på väldigt hårt med burken, för att alla är rörande överens om att burken är miljövänlig förpackning. Och det är ju systembolaget, det har ju kommit från systembolaget att burken är miljövänlig förpackning. Det är ju inte, och jag är ju inte naiv, så det vill jag säga innan jag säger nästa mening. Det är ju inte alls vad Ardag eller Limmared som gör mina flaskor tycker. De hävdar ju sin tur att, jag menar, att systembolaget baserar sina beslut på gammal data. Vad som är sant här, det vet jag inte. Men det kan ju vara så att flaskan, om man räknar på ett visst sätt, är en mer miljövänlig förpackning. Så ur det perspektivet, ur burkperspektivet, så... Men jag vet ju inte hur vi hade sålt om vi hade haft burk. Så jag vet ju inte det. Men vi känner oss till viss del tvungna att köpa en burklinje för att kunna liksom bjuda upp till dans.
Ja. Ja, det är...
Och då blir det blir ju en burken är, ja, nej, men jag kan också köpa, jag läste artiklar om att burken är miljövänlig förpackning, men det är ju ett fraktperspektiv. Alltså när man fraktar. Men om man då ska behöva köpa burk från utlandet, man köper inte sin burk från Sverige, men jag köper min flaska från Limmared som ligger liksom 13-14 mil härifrån. Ja. Fraktar ner flaskan till mitt bryggeri. Och våran största enskilda kund är ju ett systembolag här i stan, och det ligger 2 kilometer från bryggeriet. Jag tar min lilla lastbil upp till systembolaget 2 kilometer. Ja. Den miljöpåverkan, för det bygger mycket på miljöpåverkan, eller liksom på distributionen. Det är inte så lätt, tror jag. Jag tror att man säger att den är dålig, den är bra. Ja, det är inte så lätt. Vad hände? Vi hade 300 bryggerier i Sverige som nästan alla gjorde flaskor. Alla de där 300 bryggerierna, eller många av dem, inser att fasen, shit på en fritt. Vi behöver en burklinje här. Då skrotar vi ut våran flasklinje som är helt nyinköpt, men som inte vi ska ha längre. Alltså hela den här footprinten, hela den här miljöpåverkan, den är jättesvår att ha med en ekvation. Jag förstår att man kan se på isolerade delar och säga att det här är bättre, det här är bättre. Och den där tycker jag, den kittlar de tankarna där liksom, att ja, men vad är egentligen, ja. Och jag har ingen svar på det, jag bara svamlar givetvis, men är du med mig?
Ja,
Nu, nu
verkligen.
har vi ett, nu har vi ett system, du vet, nu har vi ett system som där samtliga säger att nu är burken det vi ska ha. Samtidigt vet jag också att det pågår en diskussion inom EU på ett gemensamt retursystem på flasknivå. Och du vet, bara ro i land ett sånt system eller ett sånt projekt. Men det kan ju vara i en relativt nära framtid att då räknar man om och så säger man, ja men returglas är den mer miljövänliga förpackningen. Och då vill jag, så att jag kommer ha kvar min flasklinje, jag kommer inte skrota ut någonting utan jag har kvar den för att jag är livrädd för att om 5 år eller 10 år säger man, nej men då ska jag ha flaska igen då.
Ja, det ska inte vara för lätt, vet du. Herregud.
Nej. Nej, i sådana perspektiv så är det ju, ja, jag vet inte. Jag vet inte, frågan var ju hur Systembolaget påverkar. Men där påverkar de givetvis. Där är de ju en maktfaktor, absolut.
Ja, absolut, absolut.
Är det
Men
bra
du, jag
eller
tänkte.
dåligt? Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte.
Nej.
Men...
Vi har ju det systemet vi
Ja.
har på något sätt och man kan ju
Ja,
sälja på.
visst.
Vi får ju lägga energin på kanske differentiera skatterna istället för att ifrågasätta hela
Ja,
monopolet kanske. Ja, men
absolut.
den diskussionen om skatterna, det får vi ta en annan gång för annars kommer vi hålla på hela natten tror jag. Så att,
Du har insett att klockan rusar när
ja, det är ingen fara.
grabben i Halmstad tjatar.
Men du, ni ligger ju halvnära Skåne i alla fall, höll på att säga, Danmark menar jag.
Nej,
Börjar man snegla på export?
jag har inte hunnit med det. Jo, men vi sne jo, vi har, jag har inte hunnit med export, men sneglat har jag gjort. Det blir ju inte, och då förmodar jag att det är längre bort än Skåne, du menar.
Ja, precis. Det
Ja.
primärt
Jo
tänkte
då,
jag
jo då. Ja,
faktiskt.
men en del bryggerier, framförallt uppåt Göteborgstrakten, har ju framgångsrikt landat export. Så att det är ju ett ben att stå på. Så att jag tror att de bryggerierna som klarar av att överleva, jag tror bryggerierna behöver mer än ett ben att stå på. Alltså, jag tror det är farligt att förlita sig helt på Systembolaget. Jag tror det är farligt att förlita sig helt på bryggeripubben, folkölen. Folkölen tror jag var ett sätt för många bryggerier att överleva coronatiden. Att man öppnade upp, gjorde vi också, sålde 2,8 och must på plats på bryggeriet. Och fick runt det. För jag menar, i och med att jag har fokuserat mycket på ölprovningarna, det tvärdog ju. Jag var ju en av dem där i mars 2020 som fick avbokat allting. Det
Ja,
tog ju en
ungefär det.
vecka och ungefär 10% av vår omsättning är ölprovningar. Så det är klart att det var ett stort stycke som bara försvann där på en vecka.
Ja, men precis. Precis.
Så att, nej men vi kollar på export, ingenting konkret i pipen just nu. Men
Nej.
det är ju kittlande att få ut sin öl i världen. Men där är det ju, för att återkoppla till vad vi diskuterade precis innan. En anledning till att vi inte har realiserat export är ju för att vi har flaska. Jag tror ska man exportera så är det i burk. För där menar jag, där har du ju en logistik påverkan på miljön som är icke försumbar. Så då menar jag, men ska man exportera, ja men då är det burk som gäller. Och det tror jag är den enklare till att bland annat amerikansk öl har blivit så populärt i Sverige på burk. För jag menar, du får plats med betydligt fler enheter i en fraktcontainer. Den
Ja,
väger
precis.
mindre. Och då har det blivit
Verkligen.
en standard då.
Ja, det tror jag helt klart också. Du får ut mer för samma pengar liksom.
Ja, absolut.
Så blir det ju
Och
rent
klart, då får
krasst.
du slå ut logistik eller fraktkostnaden på fler enheter och då får du ner priset. Och då kan du bli mer konkurrenskraftig eller mer attraktiv i och med att priset har gått ner lite grann tack vare att
Ja.
din logistikkostnad inte är så hög då.
Ja, men precis, precis.
Så att jag tror att det är liksom det steg två efter att vi har sjösatt burklinjen att kolla på export
Ja.
lite mer än vad vi har gjort.
Spännande, spännande. Nu vet jag att ni ska till Malmö Öl och Whisky heter den va? Det är ju på söndagen efter vi spelar in här. Nu kommer inte avsnittet ut innan dess. Men vad har ni mer för mässor eller festivaler i pipeline här?
Vi sitter just nu, närmaste tiden är väl att sitta och skissa på lite skojigheter till Ölets dag här i sommar.
Ja, just
Annars
det.
är det ju inte så mycket mässor här till, inte till sommar i alla fall. Men vi ska inte vara med på någon planerat, inte planerat just nu till våren. Vi får se hur det slår ut på Malmömässan här.
Ja, precis. Ja, vad kul.
Men sitta och skissa lite grann på en del idéer på Ölets dag här i sommar. Hoppas att det blir.
Det är mitt i veckan, men det kan vara onsdag någonting, eller?
Yes,
Eller?
tredje onsdagen i juli är det.
Ja. Ja,
Varje
men
år där.
juli.
Så att det är ju mitt i. Vi har kört lite olika approach på det här med Ölets dag. Någon gång har vi dragit på stort och någon gång har vi på något sätt kört minsta möjliga växel på det. Men där hoppas vi och räknar med och satsa stort här i år då. Så vi får se vad det landar.
Ja, men vad kul, vad kul. Men Daniel, jag får tacka dig för en liten god pratstund här om allt möjligt och framförallt om Halmstad brygghus såklart.
Ja, vad trevligt. Tack så hemskt mycket återigen för att jag fick möjligheten att snacka med dig här.
Ja, det är bara roligt, det är bara roligt. Ha det så
Tack,
gott.
tack. I want you.